Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tjabba! Du lyssnar på Atladotter och Bjurvall, Sveriges enda relevanta mediepodd. Eller vad tycker du?
Jo, jag tycker bara att vi kan köra rakt av till Sveriges bästa mediepodd. No competition.
Har du lyssnat på Mats och Elinas snittet från Stråkningspriset?
Nej, därför att jag väntade på att det skulle komma ut. Och sen så var det många andra människor också som tjatade på Twitter. Men det segade på i typ flera dagar. Så att jag släppte helt den tråden. Har du lyssnat?
Jag lyssnade, jag har inte lyssnat på hela än.
När kom det då till slut?
Ja, men det kom ju några dagar efter, ja, tror jag.
Då tycker jag att var man inne i andra medietankar.
Våran kom ju samma kväll där.
Yes, rub it in.
Nej, men jag lyssnade lite grann. Och alltså, jag tyckte det var så mysigt. Och,
var det det?
Ja, men jag tyckte, för att det var så... man har ju lite saknat det väl.
Ja, absolut.
De är så härliga.
Men vågade de vara lite vassare nu, tänker jag, som de har haft upp och kändes att det fanns en uppdämt liksom analysbehov?
Jag tyckte att de var mer försiktiga nu. Än...
Det är väl Jan Helins public service, ja, bojor som sitter tight.
Ja. Det tycker jag. Och då har jag ändå inte lyssnat på hela shoutout till Lars Truesson som alltid tycker att... ja, eller har nämnt i alla fall att vi borde lyssna igenom saker i sin helhet innan vi kommenterar.
Ja.
Men som också jag hade till bordet.
Ja, vad roligt.
Ja,
De har ju släppt en årsrapport nu som har varit väldigt spännande. Igår, som man kan gå in på Institutet för mediestudier.
Mm.
Och kolla på, det var en stor grej med kulturministern och så.
Härligt.
Spännande.
Mm. Har du läst det?
Men nej, det tänker jag vara helt öppen med att jag inte har läst. Jag sparar den till helgen. Men lite mer såna här tidlösa grejer. Så tycker jag att då kan det vara ganska skönt att ta på den helgen när man ska åka tåg eller någonting. När det inte är så brådskande.
Jag förstår.
Mm.
Du, julgalan.
Ja.
Som du håller på att arrangera.
Ja.
Eller som du har dragit igång.
Mm.
Kan du snälla berätta... eller först och främst så vill jag säga en sak som inte är arrangör. Det är att... köp biljetter och gå på den här julgalan den 20 december i Stockholm, Södra Teatern väl. Kostar 250 kronor biljetten. Det är så värt det. Jag tycker nästan det är ett måste. Har man 250 kronor att lägga på någonting, säg att det är julbord eller något typ av julmys liksom, gå på det här. Och uppmana alla andra också gå. Så,
det var den finaste shoutout. Och vad skönt att jag inte behöver sälja in min egen grej.
Nej, men det känns så viktigt nu.
Jag kan säga, det som är speciellt här, det är ju att alla intäkter går faktiskt till Syriens sak. Det går till politiskt oberoende förening Syrien Sverige och det går till UNICEF. Det finns ju ibland sådana insamlingar där man tittar på det finstilta. Men du vet, en krona av din läsk på Burger King går till det här, eller 10%. Så är det inte, utan allting går till att främja Syriens sak. Men det andra jag vill säga, det är ju att det här är ju ofattbart, att det som pågår i Syrien framför våra ögon. Jag tittar nu på den här lilla flickan Bana Alabed som är 7 år, som twittrar live: nu blir vi bombade, nu faller vårt hus. Det är ju så groteskt. Det är som att sitta och titta på, som om Anne Frank skulle twittra att nu är jag här inne i min garderob, nu kommer tyskarna. Och vad gör politikerna? Så jag måste ju liksom tillägga det att det är ju inte bara min åsikt, utan det är de flesta politiska bedömare idag som säger att det här är det största sveket av politiker i vår generation. Att det tillåts fortgå masslakt på en civilbefolkning. Och vi vet exakt vad som pågår. Och utan att låta allt för hårt nu är det inte så här, gå på den här galan eller bli dömd för evigt. Men jag tror faktiskt att våra barn och barnbarn, de kommer att... döma oss. De kommer att fråga oss: vad gjorde ni när det här utspelade sig framför era ögon?
Det finns så mycket bilder, så mycket,
det är bilder, liksom, det är Twitter live, ja. Det är varje gång, jaha, nu händer det här, nu går de in, vi vet vad Putin och Assad gör. Det är när man pratar om att politikerna gör det här stora sveket, då är det så att FN är ju fullkomligt impotent, helt handlingsförlamat i skräck inför diktatorer som man sa. EU är också helt handlingsförlamat och skräckslaget inför Putin och den nya ryska maktkoalition som han bygger upp med partner som Marine Le Pen, andra högerextrema krafter. Så att vi kan inte längre förlita oss på politikerna. Och det är någonting ganska nytt. Alltså det brukade inte gå riktigt så här långt i tidigare krig och konflikter. Alltså Rwanda, folkmordet där är ju det som comes to mind. Så därför är det ännu viktigare att det är faktiskt folket som får göra något. Och jag och Somar Al-Naher som är ledarskribent på Aftonbladet, vi är konferenserare och vi har pratat lite löst om att åtminstone symboliskt gå i den civila marsch från Berlin till Aleppo som går av stapeln också 26 december. Där helt enkelt tusentals vanliga europeer tänker gå den omvända flyktingrutten och se vad händer. Vad händer när folket gör uppror mot sina ledare på det här sättet och säger att vi tänker inte se våra medmänniskor bli slaktade?
Men hur tycker du, du liksom jobbar ju ändå mycket liksom med den här frågan, du arrangerar den här galan och sådär. Hur upplever du stödet från liksom mediebranschen?
Jag tycker att det inte har varit tillräckligt kraftigt. Det har inte varit tillräckligt aktivistiskt. Och då menar det på det positiva sättet. Jag skulle jämföra med kampanjen för Dawit Isaak. Där har man gjort direkta stödkampanjer. Man har engagerat sig på ett sätt. Och man har insett att det här är inte en politisk fråga. Det handlar om mänskliga rättigheter. Vi tar inte ställning i liksom höger eller vänster eller liknande. På samma sätt borde man kunna göra i Syrienfrågan. Man borde, det minsta man kan göra är ju till exempel att bjuda sina redaktionella medarbetare på den här galan istället för julbord. Men också i bevakningen, att inte bara pytsa ut de här bilderna och säga att så här ser det ut. Nu är Aleppo på väg att falla, nu har det fallit. Titta, här är barnen som såg förra veckan, nu ligger de på sjukhus. Här har de fått sina lemmar amputerade utan bedövning. För det är det som sker nu i Aleppo sjukhus. Du amputerar alltså barnarmar på barn utan bedövning på sjukhusgolv. Det är för otäckt för att man ens ska kunna greppa den fulla vidden. Men medierna måste på något sätt ta nästa steg. Det man riskerar annars är ju att läsarna, tittarna och folk blir helt enkelt avtrubbade. Eller förstår du vad jag tänker?
Ja,
det blir bara ännu en bilaga. Här har vi 50 nya hemska bilder och nu är de ännu blodigare. Så man måste mer förklaring, mer analys och vara mer pådrivande. Uppvakta politiker och säga, det här är ju fasansfullt, hur kan det här pågå? Som flera kommentatorer har sagt, det är inte omöjligt att lösa. Det finns underskrifter på papper som kan rädda hundratusentals människor. Så det här är inte något särskilt politiskt dilemma. Det här går att stoppa så som det går. Vi tidigare har stoppat andra diktatorer och andra konflikter. Ja. Men det finns en skräck och det finns en handlingsförlamning. Och kombinationen Assad och Putin har visat sig oerhört mäktig. Samtidigt, jag ska inte älta det här för länge i podden, men till syvende och sist handlar det här om, ska vi leva i en värld år 2016 där diktatorer i praktiken kan göra vad som helst? För att det är faktiskt det vi ser nu. Vi kan väl alla försöka föreställa oss vad som hände om Putin skulle invadera Stockholm och våra hem skulle vara sönderbombade och folk skulle sitta liksom i Frankrike tyst och twittra, åh gud, nu faller sista delen, nu faller Söder, hopp, nu föll Östermalm, nu är hela Stockholm i spillor, whatever, nu går vi ut och julkoppar.
Det är ju verkligen så det är, alltså inte för att vara sån, men alltså, det är också så här, en självkritik. Jag tycker det ibland så slår det en så här, hur märkligt det är att man bara fortgår med sitt liv och de sakerna man gör och tänker på och oroar sig för och så. Och sen så helt plötsligt så ser man någonting, någon typ av, som du säger, livebild eller man tar del av någon typ av rapportering bara från Aleppo liksom. Då är det så här att allting bara, det är så konstigt.
Ja, det är det.
Det är så konstigt.
Och jag tror att den politiska tystnaden gör det ännu märkligare. För att det är väl det som får en att känna den här skräcken och maktlösheten och liksom bottenlös förtvivlan på något sätt. man känner att det här kan hända enbart för att de är just syrier.
Ja.
Det är ingenting annat här. Det är inte en situation som till exempel Nordkorea där man får titta på satellitbilder. Vi har ju reporter som svenska Karin Salzinger som har liksom gett sig in och gjort undercover-reportage. Det är ett helt stängt land. Så är det inte i Syrien, utan allting finns på plats. Läkare, hjälporganisationer, mediehus, politikerna har oändliga mängder bevis på vad som fortgår. Och man vet vid det här laget att det handlar om krigsbrott. Vi vet att bomba civilbefolkningen, att bomba sjukhus, det bryter mot krigets internationella regler och lagar. Och det finns ett gäng tyska advokater som just nu förbereder ett mål mot Assad för att ställa om inför krigsbrott. Men det är ju ändå längden. Så tänk också på det, ni som känner att det här är för, det är nytt, det är avancerat, det är krångligt att sätta sig in i. Det är inte det, utan nej, det här har nu tillåtits fortgå längre än andra världskriget. Ja. Det är en jävla sobering tanke.
Verkligen.
Tänk liksom om, för där var det ändå, visst det fanns bilder från och rapporter från koncentrationslägren, men det var ändå en annan situation. Världen ser annorlunda ut idag. Vi har skapat sammanslutningar som EU och FN just för att det som hände under andra världskriget inte ska få hända igen. Och det är väl det som är det som sätter skräck i oss människor i västvärlden, att det händer ändå.
Ja.
Så vilken jävla värld vi lever i. Allting annat känns ju som petitesser.
Det har du helt rätt i. Om man ändå kan, ja, liksom så här, om man ändå känner som många känner, vad kan jag göra liksom?
Det är just det är precis det. Alltså, du går in på syriengalan.se och du köper en biljett. Kan du inte gå den 20 december, du kanske bortrest eller vad det nu är, tipsa andra. Alltså, en grej som jag säger till folk är så här, ja, men köp det i julklapp då. Köp det till mamma och pappa eller brorsan eller syran eller bästa kompisen.
Men framförallt alla så här, om det finns mediechefer som lyssnar så här, vissa av er kör ju typ julbord med redaktionen eller så. Någon typ av så här, julavslutning. Gå på det här istället.
Ja, precis.
För liksom det, nu finns det här och det här är liksom, jag tycker att det är helt självklart att vi måste hjälpa er som har ordnat det här för att, så att det blir en stor summa pengar. Så.
Ja.
Och åtminstone det kan vi ju för fan avvara.
Ja, och sen så är det ju så att det här ger ju en helt annan känsla av att man faktiskt har gjort någonting. Jag menar, går man iväg på ett dyrt julbord som kostar faktiskt mer, det kostar 350-399 per person. Visst, man kan liksom stuff your face med köttbullar och prinskorv, men det är inte så att du har bidragit till att göra världen bättre. Det här gör du någonting konkret. Och det ska jag säga också, på syrigalan.se så har vi också fantastiska konstnärer som donerar verk helt gratis. Kommer börja på bara några hundralappar vid utropspris. Så även om man inte kan vara på plats rent fysiskt på Södra Teatern den 20, så kan man faktiskt snart börja gå in och buda.
Vilka artister är det som medverkar?
Och det är en kul blandning. Vi vill att det ska vara så brett som möjligt. Mm. Det här ska inte vara liksom enbart för typ Nöjesguidens läsare, eller att det ska vara smalt och kräddigt, eller för den delen bara för de äldre, utan det är allt från unga jättespännande artister som Julia Frey och Kristina Issa till verkligen så älskade artister som Lill Lindfors, ståuppkomikern Magnus Bettner. Vi har en gospelkör på plats, vi har en jättestor kör som heter Gränslösa Rester, Voices Without Borders, som är asylsökande och vanliga svenskar, om vi ska kalla det, tillsammans. Så det är verkligen en mix. Det ska verkligen finnas någonting för alla. Så jag säger brett med stolthet, för det är hela tanken.
Och sen så, om man då känner så här, man lyssnar och tänker, ja men gud, det här vill ju jag att vi ska göra på mitt jobb eller i mitt gäng eller sådär. Nu går vi ihop och sådär. Om partipolitisk inblandning, finns det någon sån?
Absolut inte, det är det som är så bra. Det är verkligen helt politiskt oberoende. Det enda som finns gemensamma tanken är att man stöder civilbefolkningen. Man vill hjälpa till att stoppa deras lidande. Man vill hjälpa dem med opinionsbildning i Sverige, sprida budskapet och naturligtvis nöja unisa för hjälp på plats. Alltså varma kläder, och det är fan kris nu inför vintern. Mat, det är ju, jag menar, jag tror att många har sett det här, men det är ju en situation framförallt för barnen i Syrien som man inte har sett på närmare 100 år. Det är liksom kvinnor som förlöses utan bedövning med kejsarsnitt. Det är barn som är undernärda. Barnmorskan säger det. Vi har gått tillbaka ett sekel i tiden. Så återigen, liksom, man är ute och man ska bara köpa en olycyanatlinje till sina barn. Eller som vi sa, julbord. man gör alla de här vardagliga julsakerna i Sverige. Tänk vad den lilla summan kan göra för en mamma eller ett barn eller en familj i Syrien.
Jävligt bra initiativ, Lisa.
Ja, men stort tack för att du kommer. Det är inte alls självklart. Ja.
Of course.
Ja.
Vi måste gå vidare lite i podden nu.
Ja.
För saker har hänt.
Ja, det har de.
För det första, lyssnar du på Alex och Sigges podd?
Ibland, då och då. När det är något särskilt ämne som intresserar mig.
Ja, för i fredags så lyssnade jag och tyckte det var oerhört intressant det som Alex Schulman lyfte i podden. Och det är ju det här med Marcus Oscarsson. TV4s politiska kommentator är han väl.
Ja, och ska apropå politisk obundenhet vara just det. Helt opartiskt för tittarna.
Han, alltså, kollar man på TV4 så vet man ju att han är ju inte helt opartisk. Alltså, det är svårt att kalla honom för det, tycker jag. Alltså, han är ju väldigt så... Han är ju... Han hade ju inte plats på SVT.
Nej, men jag är inte säker på att man har sett honom som så politiskt vinklad. Han är ju absolut en väldigt stark, karismatisk person. Så vill jag gå så långt som att kalla honom så här rent flamboyant. Men det är ju inte riktigt samma sak. Alltså, han är mer rätt fram än vad många andra, exempelvis den klassiska typen KG Bergström, har varit. Men han har väl ändå varit ganska försiktig med att inte själv ta ställning, även om han har kunnat uttala sig lite vassare.
Men det som har avslöjat honom, tycker jag, det är ju att han har, dels har en jävligt stor Facebook-sida där han skriver liksom egna analyser och kommentarer på olika saker.
Det här är lite konstigt. Varför har TV4 tillåtit det här? Varför har de inte slagit ner på det här? Det är jättebisarrt. Han har humor. Är det inte någon,
men det är ju jättebra för TV4. Jag tror att de uppmuntrar det.
Ja, men ska han vara ute där och härja? Jag menar, han har ju varit jätte...
Jag tror att det finns inte en enda redaktion i Sverige nu som skulle se en medarbetares stora, enorma Facebook-sida.
Utöver public service.
Ja, men precis. Ja. Stora Facebook-sida som någonting negativt.
Nej.
Alltså, det är ju någonting som... Alltså, han är större än TV4 på Facebook.
Det är groteskt.
Nej, men det är... det är så det är, liksom. Ja. Det får vi ju... Alltså, typ, kolla, Hanif Bali är ju liksom större än Anna Kinberg Batra.
Ja, ja.
Okay.
Jo, men nu ska vi se vad han har sagt då.
Nej, men det som... Så här, jag tycker ändå att man har kunnat... Så här, om man typ följer politiken så tycker man ändå sig kunna placera honom ändå. För att hans fans är ju... Alltså, han är så älskad av Sverigedemokrater och liksom... den typen av sajter som är kopplade till SD och liksom någon slags rasist sajter. Det i sig betyder ju inte att han är sverigedemokrat, men det är ändå så här, en liten så här, indikator i att så här, okej, varför liksom tog älskar de honom?
Ja.
Okej, men Alex Schulman då berättar att på Facebook så har Marcus Oscarsson börjat lägga fram liksom egna politiska förslag.
Det nu går vi över en gräns, känner jag.
Alltså men precis, alltså, jag kan säga såhär, jag jobbar på en opinionssajt liksom. Inte ens jag kommer med egna politiska förslag.
Det här är nästan också ett utfall av hybris, är det inte det då? Att han känner att jag kan göra det här minst lika bra som politikerna, så uppfattar jag det.
Ja, men kanske, men här är hans, i alla fall hans fempunktsprogram. Jag ska inte dra hela.
Han har själv döpt det till fempunktsprogram, eller hur? Det är jättespeciellt, eftersom han inte är politiker.
Hans fempunktsprogram är hur man liksom räddar Europa, basically. Och bland annat så är det då att säkra gränserna och med maximal kraft stoppa all islamism. Och det i sig kan ju, alltså, det är ju så här, vad betyder säkra gränserna och typ så här, alltså, stoppa islamism, det är väl bra.
Jo, men det är ju också otroligt naivt, och jag tycker det är pinsamt att han säger det, därför du kan inte stoppa människors åsikter. Det här är åsikter och en inriktning som gror. Jag menar, känner han inte till begreppet homegrown terrorism, homegrown extremism? De som har utfört till exempel dådet i London och så vidare, det här är ju folk som så här, spelade cricket och var födda i Storbritannien.
Ja,
så det är oerhört naivt att tro att du kan stänga gränserna för en ideologi som är fastrotad numera i Europa.
Men det som sen har ju hans då alltså kommentaren där har ju varit liksom rätt så barocka typ. Alltså nu vet inte jag vad som hänt i kommentarsfältet sen sist, men när jag kollade i fredag så var det ju verkligen så här, nej, men det hade kunnat vara. Alltså, det var typ avpixlat hela.
Det var så, ja. Och han verkar inte gå rensa i det då, eller?
Det vet jag inte. Alltså, förmodligen gjorde han väl det någon, liksom. För att, ja. Det brukar ju tendera att gå över gränsen där. Och jag såg ingenting som var så direkt över gränsen när jag kollade. Men det som har hänt efter det är ju att så här, okej, Alex och Sigge är liksom en av de största poddarna vi har. Det här fick ju super liksom stort genomslag. Och TV4, det skrevs att TV4 som krismöten och så vidare. Alex Schulman har ju blivit vansinnigt hatad på grund av det här.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Nej. Det här är ju väldigt kul, för vi har tagit upp Alex Schulman tidigare. Och han har ju gjort en väldigt spännande resa. Vi är väl båda gamla nog att minnas liksom ur Schulman. I hans inkarnation där han bara var lite så här crazy bloggare. Och liksom medvetet gjorde olika provokativa stick. Och var fullständigt oseriös och kallades för en av de första nätmobbarna och så vidare. Till att bli en av de viktigaste rösterna i svensk media för tolerans och mot rasism. Ja. Och verkligen våga sticka ut hakan och sätta ner foten.
Och det ska
jätterolig utveckling.
Och det ska ni faktiskt, alltså så här, det är mycket av Alex Schulman står för och mycket av hans liksom de åsikterna som han liksom torgför, eller man ska säga, det är ju verkligen common sense.
Ja, det är
alltså backar vi bandet typ så här 5 år så är ju det, alltså det finns inte en enda liksom stor svensk kolonist som inte kan skriva under på att vi ska stoppa rasismen. Liksom.
Nej, alltså redaktörerna skulle vara så här: ursäkta mig, men vad är din vinkel? När kommer the punchline? Vad är det du vill säga här? De hade sett så fullständigt platta och tama.
Så preaching to the choir. Ja, vadå? Stoppa rasismen.
Ja.
Men det har förändrats så pass liksom drastiskt i medieklimatet på grund av de här jävla trollstormarna.
Ja.
Alltså, du kan inte... Och här pratar vi också så här, alltså feministiska åsikter, beroende på vilken plattform du framför dem. Säg att, skulle jag skriva en text, alltså liksom på våran sajt, eller liksom, ja, men som skulle liksom anses vara en del i någon slags liksom debatt, typ. Så jag får räkna med, alltså grovt mycket skit, om det är antingen antirasistiskt eller feministiskt. Och det får man väl kanske liksom så här tänka sig att så här, okay, men du framför dina åsikter, du får väl räkna med att liksom folk inte håller med och sådär. Men det här är på en annan nivå. Alltså det här är liksom samma som vi såg med Kakan och Audi. Att de går ihop och är så här helt helt gränslösa
och får också eldunderstöd från etablerade politiker på Twitter. Alltså
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja. Till exempel Sverigedemokraterna.
Precis.
Och liksom, och som också ofta kan vara initiativtagare, även om det är svårt att hitta själva startskottet.
Jag tycker ju att det som Schulman gjorde var bara så här grymt bra journalistik. Jag kan inte fatta att folk inte har skrivit om det här tidigare. Alltså.
Ja.
Och sen också...
Men det är väl jättebra att han faktiskt har tagit upp det. Man kan ju inte ha... Jag visste inte ens att han... Eller jag är ganska ointresserad av att han hade en sida på Facebook. Men att han lyfter, hittar det här och verkligen uppmärksammar hur problematiskt det är ur en rad synvinkel. Alltså först själva programmet, vilka det lockar till sig. Och sen att han ska vara oberoende. Det är ju vår Niklas Svensson-grej all over again, känner jag nu.
Ja, men precis. Och det är så här, alltså, det är inte så att man vill stoppa Marx Oskarsson från att någonsin vara med i TV. Nej. Man vill att han ska i så fall liksom märkas på något sätt. Eller så här, okej, men är det så att man går från att kommentera och analysera politiken till att presentera egna program och förslag.
Och därmed bedriva opinion.
Ja, då det är ju en gräns som, alltså den måste vi ändå bevara på något sätt för läsarna eller tittarnas skull.
Men tycker du att TV4 har förstått vikten av att upprätthålla den?
Jag vet inte, alltså jag tycker, de ser ju liksom inget problem med det här.
Nej.
Och de här krismötena verkar ju ha varit...
Men så stoppa stormen?
Nej, jag tror inte de ens har ägt rum. Jag tror att det bara är så här, lite skvaller Så. Det, jag tror inte det har varit några krismöten. Men det som jag tycker är så jävla sorgligt i det här, det är ju det som vi har pratat om en del i podden, här med desinformation. Ja. För nu har ju de här, Alex Schulmans hatare har ju gått ut i värsta kampanjen mot honom.
Mm-hmm.
Och Jack Werner skrev en text om det här. Och mm-hmm. liksom vad som håller på, eller har hänt i sociala medier. Jag har ju så här missat det här helt, för att i mina flöden har ju inte några så här galna beata troll. Men de har försökt, de har hittat något gammalt klipp från en sketch som Alex Schulman har medverkat i för massa år sedan. Han skrev sin bok Skynda att älska, som handlar om hans pappa. Han är med i någon slags radiosketch där, alltså jag kan inte ens förklara vad det går ut på, men i den här sketchen så ska han framstå som att han bara, alltså här, låtsas vara och sörja sin pappa för att han bara vill sälja böcker typ. Alltså så. Det är helt uppenbart att det inte är på allvar. Men ändå så sprids det här klippet som att titta vilken cynisk och hård och elak och känslokall jävel Alex Schulman är.
Nej, fan obehagligt.
Ja, eller hur?
Åh gud, så obehagligt.
Ja. Och Jack Werner i alla fall typ så här gjort en typ av så här viralgranskning och så här gått igenom att nej hörni, det här, om man bara typ så här läser lite mer om det här så ser man att dels så är det en sketch och alltså Kom igen.
Ja, men det som vi har sett i presidentkampanjen för Trump, det är det här liksom att någonting bara, men påven nu, han endorsar Trump. Och alla bara, varför röstar du på Trump? Ja, men påven endorsar det. Och så katolik så känner jag att det är rätt. Men åh gud, hur är det möjligt? Så det händer ju på, både på liksom mikro- och makronivå i vår vardag uppenbarligen, den här desinformationsspridanden. Vi behöver uppenbarligen inte bara att sådana som jag är ute och föreläser i skolorna, vi behöver någon slags vuxenutbildning. Men återigen, alltså, hand i hand med det går ju sådana här stora mediehus och TV4s reaktioner, eller hur? Ja. De måste ju just ta sitt ansvar just därför och säga att det här, vi vill vara opartiska och därmed kan han inte, precis som du säger, han måste märkas på något sätt. Alltså allt det här är led av samma utveckling. Ju mer cyniska och klickjagande medierna blir, desto starkare blir också desinformationen. Och därför att för läsarna och tittarna så är det ingen skillnad. Och de ändå tycker, okej, det kanske var lite vinklat det där klippet som vi spred om Alex Schulman. Men fan, inte den här, kolla den här Max Oskarsson, eller vad han skrev på sin Facebook. Är inte han vinklad då? Det finns ingen... Ja, men som de brukar skriva på Pixel och sånt. Ingen är neutral längre. Och
men det där är ju ett
den
problem.
Den där bizarra, lika goda kålsupare. Det här att man tänker att uthängning är samma sorts journalistisk granskning. Vilket är otroligt otäckt och farligt.
Men det där är ju ett problem att... Alltså... en kollega till mig, Erik Karlsson, som jag var på Aftonbladet med sociala medier, har ju pratat om det... Den här trenden som vi har sett i USA som mer och mer kommer hit, att så här, det är så extremt polariserat vad gällande så här, vilket material som blir viralt eller som funkar på Facebook. Om vi pratar om så här, ja, men bortom roliga klipp liksom.
Ja.
Då är det så här, och där leder ju i Sverige leder ju så här extremhöger något utav bara helvete.
Ja.
Alltså deras genomslag och deras reach på Facebook är ju, alltså den krossar ju allt, alltså det finns ju inte ens motsvarande vänster alltså någon typ av vänsterextrem rörelse liksom som funkar online. Nej.
Det är det som är så roligt när folk också säger men det är ganska extrem vänster, man är ganska extrem vänster, vad fan skulle det vara? Var det de? De är ju knappt ute på gatorna. Det finns ju ingenting. Det som säger de är fullständigt dominerande.
Ja, men det blir ju också att så här, extremhögern funkar, alltså så här, de har en Facebook-strategi, de har stort genomslag där.
Ja.
Och så här, extremvänstern finns inte där överhuvudtaget.
Nej.
Men om man ska hitta någon motsats, alltså någon slags rimlig typ så här, vänster, eller så här, de vänsterkanaler som finns i svensk media idag. Alltså, det är ju helt bisarrt att det är de som ska vara motpolen till den här jävla dyngan. Liksom.
Det går inte, vadå, är det på en av Dagens ETC eller Arbetaren eller... Det blir ju inte, de är ju inte extrema.
Nej, men liksom, det måste ju också vara då, där måste ju också typ så här, men DNs ledarsida svenska, så där måste de också se att det här måste stoppas.
Ja.
För det är ju rena lögner, hets mot invandrare, hets mot feminister, Alltså mm. riktigt grova uthängningar av liksom barn och så vidare. Det är ju någonting som alla seriösa medier, eller alla människor, alltså alla vuxna människor måste göra något. Men nu blir det här en diskussion om Facebook igen. Men
ja, men det är svårt att inte hamna i det, tycker jag. Det är nästan omöjligt.
Men vad känner vi liksom? Jag kan känna så här. Jag hoppas att inte det här liksom får Alex Schulman att sluta med det han gör.
Ja, men det tror jag inte. Jag tycker att det känns inte som att han...
Kanske är han tillräckligt etablerad och tillräckligt stor för att liksom palla med det här.
Ja, och han är ju inte alls en outsider på samma sätt som tidigt i hans karriär. Han är etablerad författare, så han har sina förlag bakom sig, och han är dessutom nu på Expressen. Så jag känner att han har de plattformar liksom att klara av.
Jag hoppas det, för att jag vet många som inte pallar liksom.
Däremot kanske han taggar ner lite grann tillfälligt. Men jag upplever att hans engagemang är så starkt och äkta. Så det tror jag inte.
Ja, men heja Alex.
Absolut.
Och bra tycker jag av Jack Werner som gör den här genomgången. Och så vidare. Alla som engagerar sig i det här tycker jag
Metro har ju också haft jättebra satsningar på källkritik. Så här är det fejkad nyhet och så här ser en riktig nyhet ut och så vidare. Mer sånt.
En grej som jag också vill ta upp är dick pics.
Ja.
Alltså bilder på penisar.
Ja, vår tids blottare helt enkelt. Ja. Och jag blir så rasande bara jag tänker på det. Det är så sinnessjukt. Och samtidigt, vad ska man ha för strategi mot det? Jag minns när det var en utav vår skola. Och fröknarna sa, ja men titta inte, för det är det de vill. De vill att ni ska titta. Så då när någon sitter där med könsorganen mitt i vädret, ska man alltså gå förbi. Har du varit i sallet idag? Ja, nej. Åh, vilken fin tofs du har i håret. Och låtsas som ingenting.
Ja.
Vilket är också helt groteskt. Men du har hittat något där man då inte tycker att det här ska ignoreras.
Alltså,
nätblottandet.
Dels så har jag i lördags i Nyhetsmorgon så var jag med och vi pratade om det som ett ämne, och jag kan känna så här dubbelt. Jag kände så här att jag var tveksam till att prata om det, för att det finns så himla mycket som triggar folk nu efter. Alltså sitter man som tjej och pratar om dick pics,
Så kommer det.
Ja, precis.
Ja. Det var ju också så att det där såg jag lite omskrivet. Tydligen var det en bild i bakgrunden som inte censurerades helt korrekt.
Ja. Var har du sett det? Jag har missat det.
Nej, det blev lite viral grej faktiskt.
Va?
Ja.
Vart då?
Jag var på Twitter liksom. Här är snart bilderna som TV4 inte censurerade bakom er.
Nej.
Alltså jag påskastar ihjäl mig.
Det här har jag missat.
Ja, vi får kolla på det.
Men gud.
Ja.
Ja, men du ser. Det är jag tycker det är... Alltså inte för att vara typ pryd eller jo. Nej, men jag vet inte, jag tycker det är så här, det,
Nej, men det handlar ju lika lite om prydet som gårdagens blottare. Det är ju det, det är en form av övergrepp. Det är en form av trakasseri.
Jo, men man vill ju inte uppmuntra dem. Förstår
Nej, jag förstår vad du menar. Samtidigt måste man ju diskutera det så...
Men jag vet inte om så här, jag tycker typ att kanske då att så här, män kanske ska diskutera det. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår sitter man, exakt.
Jag vet inte, det är ju något fel på den här typen av blottare. För att de går ju så igång på om det ju yngre tjej desto bättre liksom, som pratar om det och tar ställning.
Men berätta nu om den här kampanjen du har hittat.
Just det. Veckorevyn, som jag tycker är jävligt grymma. De har liksom dragit igång en kampanj som heter Stoppa snopparna. Och man skrattar ju så här. Och jag kan känna så här, vi också. Vi kan ju tycka bara, men gud, det här är ju helt sinnessjukt och sådär. Och så har de gjort intervjuer med unga tjejer, alltså deras läsare. Och lyssna på det här. Frågan är, hur ofta får du dick pics? Och sen är det en 18-årig tjej som säger så gott som varje dag.
Groteskt.
En annan som säger, jag får dick pics nästan varje dag om jag ska vara ärlig. Och sen är en 23-årig tjej som säger, nu har det inte varit på ett tag, men förut kunde det vara 1-2 bilder flera gånger i veckan. Och sen så en 18-årig tjej, den senaste tiden har det varit några i månaden, det varierar. Och sen så en 18-årig tjej, ja, då killar inte kan hålla sig från att visa sina kön, så får jag dick pics kanske 1-3 gånger i veckan.
Men vad är det som pågår? Vad är det de håller på med, männen?
Nej, men jag är eller så killarna. Chockad.
Ja. Jag tycker också, precis som du säger, att vad fan är det här en kampanj från Veckorevyn? Varför är inte det här en kampanj från liksom, fan, ungdomsstyrelsen riktat mot unga killar eller liknande? Det är ju, och samtidigt så vet jag läste lite kortare att advokaten Elisabeth Massifritt, som är helt fantastisk och grym, ger råd. Men jag känner lite inför den här kampanjen och den här satsen, precis som jag gör med hot mot journalister och författare. Jättefint med de här kurserna, så försvarar du dig, så tar du tag i det här, så stämmer du själv. Men det är faktiskt myndigheterna och vuxenvärlden som ska agera. Det som är bra att Veckorund gör det här, det är så att verkligheten ser inte ut så fine. Unga tjejer måste själva lära sig. Lisbeth Massifritz ger råd. Hur anmäler du? Vad är olagligt? Vad är inte? Hur gör du om du blir utsatt för det här? Men det är lätt att det blir en slapphet. Att det blir så att bara vi som är utsatta för olika typer av hat och hot på nätet, vad det nu, om det är sexuell eller rasistisk eller vad det nu är, vi blir så bra på det här. Vi lär oss att vi hanterar det själva. Och vet du vilka som tycker det är jättebra? Det är polisen som lägger ner alla de anmälningar som slipper ta tag i skiten. Men samhället ska inte se ut så. Vi måste förändra samhället. Och vi måste förändra unga mäns beteende. Eller det kan lika gärna vara vuxna medelålders män i det här fallet. Precis på samma sätt som att, alltså, förstår du vad jag menar? Det finns nödåtgärder, men det finns ju också den större bilden.
Absolut. Ja, men jag
måste... Så jag är fan dubbelt inställd i det här.
Men jag är lite chockad av alltså, hur pass vanligt det är. Alltså på riktigt, det är liksom att 18-åriga tjejer bara varje dag, varje vecka.
Ja, alltså många, man slipper väl, alltså jag har ju kompisar som är singlar, som är med på Tinder och så vidare. Och då är det ju jävligt mycket oftare än om du inte är det.
Jo.
Men det är uppenbarligen, alltså det är väl via grejer som Snapchat också, att det är jävligt mycket lättare att bara skicka över utan att tänka dig för. Alltså det här är ju inte sånt som kommer via mail direkt. Det är ju inte så att jag sitter och komponerar en kärleksdikt och sen bifogar jag i mitt mail en snoppbild, utan det är ju i olika typer av chattprogram och liknande.
Ja, men ändå, jag vet inte, jag bara blir såhär, vad fan, alltså varje dag, varje vecka, det är ju så jävla brutalt. Vad gör det här liksom med unga tjejer? Jag vet inte, jag var utsatt för blottare, eller men typ 3 gånger. Man minns ju det, alltså jag var ju 14 liksom. Det var ju traumatiserande, alltså visst. Verkligen. Fruktansvärt och äckligt, vidrigt. Sen så här, men som vuxen så händer det ju inte, för att de här gubbarna gillar inte vuxna.
Nej.
Men alltså jag bara tänker så här, vad fan gör det här med våra unga tjejer om de är med om det här så ofta? Liksom.
Ja.
Men en sak som jag också gillar med att Veckorevyn gör den här kampanjen, det är att... jag upplever att i de här forumen, alltså tjejtidningarna, de här liksom utrymmena online där liksom det uteslutande är unga tjejer som läser och befinner sig, där liksom håller man fortfarande i, man vågar prata om strukturer.
Ja.
Alltså man vågar säga att det här är ett problem som killar liksom utsätter tjejer för. Och man vågar liksom gå igenom det och så här prata om saker som händer ur en liksom feministisk vinkel. Någonting som jag upplever att, alltså hade man pratat om det i den politiska diskussionen, börjat prata om strukturer, alltså man blir ju typ utskrattad och hånad numera.
Ja.
Alltså det är ju liksom batikhäxorna som kommer där med sin, alltså man blir ju kallad för sexist om man tar upp en patriarkal struktur nu. Omvänd sexist.
Ja.
Samma sak som såhär, är du omvänd rasist? Ja. Om man pratar om någon slags
liksom... Men unga tjejer och tjejtidningar, de verkar inte ha det här längre. De är inte del, de är liksom i sin egen sfär. Så de är inte del av det här sjuka debattklimatet som du och jag befinner oss i.
Jag upplever att det är så. Och jag upplever att såhär, jag tycker att det är liksom, det är jävligt bra att de liksom, nej men slipper det här jävla trollhatet.
Ja, liksom. Och det är skitbra. Samtidigt så tycker jag inte att det ska ligga på individen. Därför att jag minns en gång när jag var utsatt för en blottare, otroligt obehagligt, satt och tog på sig själv bredvid mig på stadsbiblioteket här i centrala Stockholm. Det jag gjorde var att jag gick och anmälde det på en polisstation. Då upprättades en riktig anmälan. Och det blev till och med en notis i Dagens Nyheter. Jo, men alltså det är det sunda. Det är det normala förhållningssättet. Om vi på något sätt lär tjejer att bara för att brott sker online så betyder det att ni själva måste ta hand om den här skiten. Fastän, och du vet ju i praktiken hur många som är under 15. Alltså de är inte ens myndiga, men de är till och med mindreåriga som läser Veckorevyn. Så det blir också lite skevt. Så jag är liksom helt för den här kampanjen, men samtidigt så... kan vi inte säga till dem att det här är välkommen till vuxenvärlden, det här kommer du att kunna hantera helt själv. Du måste lära dig själv hur juridiken fungerar. Du ska anmäla dig. Nej, de ska ringa polisen och säga att jag har blivit utsatt för sexuella trakasserier. Vad ska jag göra?
Men tycker inte du också att alltså, polisen gör ju, går ju aldrig vidare med någon typ, något typ av ärende som
nej, 96% av alla läggs ner. Ja. Ja,
tycker inte du också att det är ett problem? Att...
Ja, absolut. Och det är det som är grunden. Vi måste sätta ökad press på polis och andra myndigheter, på politikerna. Det är det handlar om. För att det ligger i deras intresse att vi bara säger, ja, men vi sköter oss själva.
Ja.
Men så är det inte... Så är väl inte en demokrati uppbyggd? Alltså då är vi inne i någon slags jättemärkligt anarkist samhälle.
Apropå demokrati.
Ja.
Rättvisförmedlingen har ju den här undersökningen som heter Rättvisaren.
Ja.
Där de går igenom eller undersöker vilka det är som syns i nyhetsmedierna som experter eller intervju. Alla som syns i nyhetsmedier.
Ja.
Och där kan man ju liksom kanske känna att säga, men vi är ju världens mest jämställda land, jadajada, så här, det tjatar så mycket om PK-maffian och hur de tar över och man får inte höra som man inte är tjej med invandrarbakgrund. Hur tror du att de siffrorna ser ut? Tror du att det är majoriteten unga tjejer med invandrarbakgrund som syns
Nej, det tror jag inte att det är. Det här är spännande att höra.
Men okej, de visar att det är fortfarande män som dominerar i nyhetsmedierna. Sju av tio som får uttala sig är män.
Och sju av tio?
Ja. Knappt var tionde har utomnordisk bakgrund. Och ser Yilmaz som är Rättviseförmedlingens ordförande, som by the way jävligt hårt ansatt just nu, tycker jag är tråkigt. Men hon säger så här: som det ser ut nu exkluderas delar av befolkningen från den arena för offentligt samtal som media utgör. Det är ett demokratiskt problem som är en skev bild av vilka vi som bor i Sverige är. Här kan nyhetsmedia ta ett större ansvar.
Mycket bra sammanfattat.
Ja.
Det är exakt det handlar om, och det är fortfarande därför vi startade den här podden ju. Det här var ju ditt initiativ liksom från början. Och kvinnor saknas som experter inte bara i mediefrågor, men fortfarande uppenbarligen då, vad man än frågar om, eller hur? Och det är utrikespolitik, inrikes, matfrågor, vad som helst.
Men också så här, när det handlar om näringsliv och ekonomi, då är kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund kraftigt underrepresenterade.
Ja, det kan man ju
tänka sig. När det handlar om tunga saker.
Ja,
så du får ju gärna vara med i egenskap av... Ja. Liksom, kvinnor eller personer med utomnordisk bakgrund och prata om den typen av frågor, alltså som privatpersoner, men att säga som en expert på det man gör, alltså där är ju sällan man ser något annat än en vit man.
Ja, precis.
Det får man inte säga det heller.
Nej, men det där är ju vanligt, bara ibland kan det vara bara vid presentationer, och jag kan sitta med yngre män som har samma bevakningsområde och de presenterar som jag, här är vi XX som är expert, och här är vi Lise Buvall, du har skrivit några böcker om det här. Okay. Man, alltså det är faktiskt påtagligt. Men det är ju ofta, tycker jag, vi ska lägga till att det är lika ofta kvinnliga programledare, nyhetschefer och så vidare som ligger bakom de här besluten om vilka som ska intervjuas som experter, om vilka ska få synas och höras. Så att vi får faktiskt inte glömma bort det, att vi kvinnor kan förändra saker. Det gäller alltså vilka vi bjuder in som gäster, och du som kvinnlig reporter nästa gång du ska intervjua någon om med försvar och säkerhet, om ekonomi, om utrikespolitik, ring en kvinna. Fan, alltså hashtag ring en kvinna eller mejla en kvinna.
Ja.
Välj en kvinna.
Det verkar ju inte, alltså jag har ju sett de här kampanjerna nu de senaste fem åren.
Ja, det funkar inte.
Nej, jag vet inte vad fan det är.
Nej. Varannan damernas. Lite såhär sosekampanj från 83 kanske mer. Men, ja.
Ja, det funkar ju. Ja, verkligen inte. Men
vi får börja köra inkvotering. Det är väl...
Ja, alltså det...
Många redaktioner jobbar ju så. Att man skriver upp schema på tavlan och så tittar du och så ser du hur det har sett ut den här veckan. Det har varit skevt. Okej, vi måste åtgärda.
Men det funkar ju inte, för att sen så händer det något allvarligt.
Ja, alltså... och då går du på mänsklig impuls. Och då är din impuls att vi måste ringa en landsfader.
Ja. Ja. Jävligt tråkigt, tycker vi.
Men en ganska bra avslutning på den här podden, för att det bevisar ju att den här typen av initiativ behövs.
Ja.
Alltså kvinnliga publicistiska poddar och fler
kvinnor kan.
Ja. Ja, men faktiskt.
Nej, men jag tycker det är jävligt bra att Rättviseförmedlingen gör den här ändå.
Superbra.
Även liksom, trots det, den skit som Sera Yilmaz får. Hon blir kallad för rasist mot vita. sexism mot män.
Nej, men det här måste jag kolla upp. Är det något sånt löjligt?
Men det, alltså, det är ju från ett visst håll. Liksom. Men det, är ändå, det stör mig ändå när det är så här, det här, här snackar vi verkligen så här, alltså statistik. Liksom. Ja. Det är inte så här en åsikt att, det bara är män.
Åh, så trött man blir. Ja, vad trött man blir på det här.
Men nu, vi är klara.
Det är vi, ja.
Tack för idag.
Nej, men tack för idag. Och tack för att jag fick ranta och göra reklam för syringalan.se. Och
även
avsluta med den slutklämmen.
Såklart, köp biljetter till syringalan. Var hittar man dem?
Syringalan.se, länk till Södra Teatern.
Ja. Köp biljett. Gör det bara. Ha det så bra, hej då.
Hej.